kväll.
God kväll?
Jag skojade.
Ja, det var oklart. Det är ändå lite mer god morgon kan man tycka.
Mm. Ändå är det verkligen tråkigt skämt också.
Jag vet.
Faktiskt.
Ja, det är faktiskt lite tråkigt. Gud. Ja, ja. Men när vi nu pratar här så har vi någon typ av morgon slash förmiddag i alla fall.
Mm. Mm.
Fåglarna kvittrar inte och det är, men det är ganska ljust på himlen.
Ja, men nu går ju solen, det här Sverige.
Nej, men nej, nu ska du dra det där också. Typ där det är mörkaste tiden och vi har ingen sol och sånt. Gud vad ja, positiv precis. Morgon. Jag försökte ändå så här, himlen är blå. Ja.
Är din himmel blå?
Nej, det vet jag inte för jag har persiennerna neddragen så jag ser inte ut. Men jag tänkte, alltså jag tänkte att när jag var
nej, men det är det här gråa, alltså det är det här när man inte riktigt känner, vet, är det sol där borta, bortom molnen överhuvudtaget?
Mm. Ja, nej men jag tycker det har väl varit lite sol här i dagarna. Har inte det? Har vi levt på olika platser låter det lite som nu.
Nej, men det har du kanske ja. Lite.
Ja, men det är ju, det är faktiskt, men det blir ljusare på morgonen. Det tycker jag är lite härligt. När man går upp och typ om man ska lämna barn och så här, då, och tar en liten promenad, då är det faktiskt ljust. Det är det.
Mm.
Så det får man få passa på när det är ljust och ta lite frisk luft.
Ja, jag la in till Team Styrkebyrån den här veckan veckans konditionspass som ju är valfritt bonuspass. Så skrev jag bara typ, det här är ren och skär överlevnad just nu. Se till att gå ut och promenera i snabb takt minst 120 minuter den här veckan.
Mm, i ljuset.
Ja, ja, men lite så här också... sänka tröskeln. Jag är nyfiken på, jag tror ju inte att konditionspasset är det som, och det förstår jag, som folk prioriterar som kör det programmet. För programmet är ju inriktat på skivstångsträning. Men det finns ju då, det är ju för just det här att om man inte vill behöva tänka och vill få in konditionsträning så får man ett pass varje vecka. Och det kan ju vara allt från kasta en boll över axeln i 20 minuter till stakmaskin eller joggi, alltså lite så. Det ska vara varierat liksom. Men jag tänker just det här lite så här sänka tröskeln just nu. Du är ju bra på att tänka sänka tröskeln, Johanna, för att få till din träning.
Ja, ja, verkligen. Det är mitt mantra just nu. För just nu så gör jag vickar lite, jag pluggar, jag egenföretagare lite och sånt. Så att, ja, då kräver det att passen är ganska effektiva. Jag kan liksom inte gå till gymmet och så här mysmarka i 2 timmar. Ibland kan jag göra det, men inte så ofta. Men då försöker jag sänka tröskeln och bara köra och tänka att allting som blir är ändå power och energi. Och jag vet att när jag går därifrån så kommer det kännas bra, även om jag inte har liksom gjort en och en halv timmes pass med tunga mark liksom. Så typ i häromdagen innan hockeyträningen, då körde jag så här otter i sumomark, rodd i ringar, hantelpress på lutad bänk, jag gjorde ju såklart hantellyft åt sidan. Ja, men och sen lite bålövningar liksom. Och så bara brände ihop det, alltså så här ganska intensivt. Och så, ja, efter det så gick jag och körde hockeyträning på is. Och så kände jag mig helt tomtig och lite hybris.
Men så ditt fokus mentalt är att ta dig dit?
Ja, lite så. För jag vet att om jag tar mig dit
och så kommer du göra något.
Så kommer jag göra något och då kommer jag ha en bra känsla i kroppen. För att jag vet att jag vill liksom få till de där passen. Och då är det ju, alltså då får man göra så. Och det är så kommer det vara nu ett tag för mig. Och det har jag ställt in mig på. Men det känns rätt härligt. Sen kan jag känna ibland när jag kommer dit. Då kanske det blir en timme marklyft. Eller en timme knäböj. För att jag vill köra lite tyngre och med vila och sånt. Men då försöker jag ändå så här få en kanske 10 minuters cirkel i slutet. Där jag lägger in några övningar som jag också kanske inte är så mycket rigg. Det är inte så mycket hålla på och byta så här. Utan jag bara kanske tar ett par hantlar och så kör jag 3 övningar. Det tar max 10 minuter. Och då kanske inte fokus ligger på dem, men mer att göra. Så tänker jag väldigt mycket nu. Antingen en tung övning och då får de andra övningarna bli 10 minuter snabbt i slutet. Eller så kör jag liksom någon typ av lite så här triset eller superset eller cirklar bara. Men ändå
det är
lite...
jättebra tips.
Ja, men ändå lite fokus på styrka. Så det är inte så att jag kör som... För som nu har jag till exempel hockeyn mer som puls. Alltså att jag, så då tänker jag att styrkan är ändå... styrketräning. Så att jag har ändå att jag försöker öka lite vikter i hantlar och sådär.
Mm. Hur går det med hockeyn då?
Det går bra. Vi har haft lite matchuppehåll nu alltså i serien. Vi har väl stått över en omgång, tror jag. Så nu är det liksom nästa helg är det match igen. Och då är det sista matchen i första rundan. Och då, ja, då blir det en tuff match. Men det går bra, det är kul. Jag gillar det som fasen. Alltså det är verkligen roligt.
Hur många är ni i laget?
Vi är ju två lag i, liksom, som tränar ihop. Vi spelar två olika serier. Så vi är väl kanske en 30-35 i hela truppen. 35-40 kanske. Och sen så har vi ju då ett som spelar rekreation 1 och ett som spelar rekreation 3, tror jag. Så det är ju liksom, det är ju en typ av veteranserie. Det är ju inte riktiga division 1 alltså, så att man är medveten om det. Men det är kul. Det är lite härligt, häromdagen så var det ju första hockeygalan. Det var i alla fall 100-årsjubileum. Då var det ju så här, man utsåg så här, tidernas hockeyspelare, både dam och herr, och all-star-lag och årets, eller genom tiderna bästa back, forward och målvakt. Och det var jättekul, och så här, jag såg lite klipp därifrån, för jag har ganska många bekanta som var där. Och jag bara satt och så här fulgrät massor. Det var så fint. Och så här hyllning till Börje Salming. Och,
ja, gud. Alltså ja. Det klippet.
Ja. Ja. Ja, men det är ju... Ja, det är verkligen... det är så härligt att se. Och det är också så fint för hockeyn, just det här att det faktiskt är så att damerna och herrarna går upp liksom tillsammans på scenen. Och så här. Det var något väldigt fint i det. Mm. Det var härligt. Så det... Ja, nej, men hockey, alltså det är kul. Jag kör på i min Älta-tröja.
Du, Johanna, jag måste bara skratta lite åt en sak.
Ja.
För jag hamnade på en webbplats efter ett tips. Och hittade en så här träningsrörelse. Som inte bara finns i Sverige. Jag tror att den finns i andra länder också. Som har, i Sverige i alla fall, så har de varumärkesskyddat frasen naturlig rörelse.
Mm. Ja, men det är kul att de har varumärkesskyddat den.
Ja.
För naturlig rörelse är ju verkligen, ja, men någonting, det är så att konceptualisera.
Ja, och det, alltså varumärkesskydda, varför gör man ens det med någonting?
Alltså jag kan väl förstå att man gör det i någonting när man har en företag eller företagsidé eller någonting som är unikt eller som är viktigt att skydda, för det handlar väl om liksom copy-paste och så vidare.
Att inte någon annan ska använda det, ja, och säga att man är Coca-Cola liksom.
Ja, men, ja, så det är ju klart att det finns viktiga aspekter i varumärkesskyddat. Men i det här läget så känns det ju helt, alltså det är ju någonting helt otroligt att gå in och läsa på det här. Jag tycker att man ska göra det.
för att det känns också så här taskigt och lite så här hänga ut dem. Men ja, det är helt otroligt. Det är en helt otrolig text om det här med naturlig rörelse. Men det jag tycker är liksom roligt är att hela deras grej är ju att de, alltså antar jag, borde ju vara att de vill sprida att folk ska använda sig av naturlig rörelse. Men ändå så är det varumärkesskyddat.
Ja, det blir lite överdrivet som sagt. Men,
trademark.
Men vi hade ju, fast kommer ihåg att vi hade en spaning om det här med trädkramning och att man skulle liksom, ja, vara ett med naturen. Ja, så det här är väl liksom en förlängning av det. Men, och jag tänker också att det är så intressant för att hela deras... Alltså det bygger ju väldigt mycket på att vi människor är så här jägare och samlare. Och nu, ja, är det ju faktiskt så att jag har skrivit om det här i historia. Och det är ju så att hela evolutionen handlar ju om att det blir förändrade förutsättningar för att leva. Och att liksom vi anpassar oss till det och skapar vårat levnadssätt förändras ju utifrån hur verkligheten ser ut. Och det, ja, är ju, det, jag tror det skulle vara ganska tufft idag att överleva som jägare eller samlare med så här, och bo i typ tält med djurskinn som tak och sådär. Ja. Och att liksom, det är så annorlunda, det ser inte riktigt ut så. Ja, så jag vet inte, men, och det är därför det är så spännande alltid med sådana här, det är samma med alla så här kost, så här, hur, så här ska man äta, för det gjorde man då och så vidare. Det är så vi människor är skapta och så här. Det är ju liksom, så det finns ju liksom någonting med evolution. Alltså det är ju ändå ganska mycket.
Ja, men jag tycker också, det är ändå så att så här, de försöker säga att så här ska man leva egentligen, för det är
naturligt.
Naturligt, naturlig rörelse. Fast det är ju inte naturlig rörelse idag.
Nej, precis.
Alltså, det här formuleringen tyckte jag var kul också. Orörlighet, kronisk smärta, depression, känsla av meningslöshet och brist på vitalitet är symptom på zoo-människosyndromet. Syndrom som hos andra djur hållna i fångenskap. Och sen, att göra en gymnastisk kullerbytta kan vara snyggt och en utmaning koordinativt, men vid ett högt fall är det bättre att göra en kullerbytta mer lämpad för det, för att bland annat skydda knäna och nacke. Och apropå det här med då naturlig rörelse, alltså hur ofta
gör du en kullerbytta vid ett högt fall?
Ja, exakt. Och hur ofta faller folk från en hög höjd idag?
Ja, nej men alltså det är ju, de har en idé, alltså låter dem ha den, det är ju bara...
Nej, fast vet du vad jag tycker är lite så här som jag ändå vill så här skicka ut ett varningens finger om, det är ju det här med, jag tror att de här också har så här certifierat, man kan bli så här certifierad inom det här med naturlig rörelse och motverka zoo-människa-syndromet.
Ja men så, men det är ju... De menar ju att vi också är fångna i någon typ av artificiell värld.
Ja, precis. Och vi ska liksom ut i naturen. Och så här, precis som du sa, jag tycker alltså utomhusträning, det är toppen. Alltså, shit vad bra man mår på riktigt när man tränar utomhus. Punkt. Man behöver inte kalla det för något särskilt. Men just det här med att i träningsvärlden, jag vet inte om det finns i andra liksom delar av så här olika verksamheter i världen, att man ska så här certifiera i olika saker, och också så är det alltid så här, när någon utmålar att du har ett problem och så säger de så här, vi har lösningen på det problemet, det kostar så här mycket, då tycker jag alltid man ska dra öronen åt sig, för att ofta så är ju problemet påhittat av de här personerna. Idag använder vi inte våra öron på samma sätt som vi gjorde förr. Vi spejar inte, vi lyssnar inte efter signaler i naturen. Vi har en lösning på det. Så köp våra jätteöronmuffar.
Alltså, som förstärker ljudet. Nej, men alltså, ja,
och sen
nej,
det här med certifieringar inom träning. Det finns ju certifieringar för att bli... att man ska träna folk i klimakteriet. Det finns certifieringar för att träna folk som är gravida. Det finns certifieringar för... rörlighet, mobilitet, så, och det betyder att de som certifierar delar ut någon slags diplom, men jag tror inte att det här är en skyddad, alltså jag tror att du och jag skulle kunna hitta på en certifiering och sen så köra på det och säga att vi certifierar inom någonting som vi själva har liksom sammanställt.
Ja, det är också så här, vad är det för kvalitetsstäppling? Alltså det är ju så här, du kan ju så här ha ett certifikat, det säger ju ingenting. Alltså det är ju, men det där är ju också inom, tycker jag, det är ju inom business också, att man ska ha certifiering inom olika saker och så här.
Det är ju inte som att få ett certifierat, alltså för att köra truck så måste du ha truckförarbevis.
Ja, men det är en annan sak.
Det är ju reglerat utifrån... någon typ av institution som då har bestämt att de här får certifiera. Eller säkerhet på en byggarbetsplats. Alltså sådana saker. Det är ju liksom inte så här att certifiera folk mot zoo-människa-syndromet. Det är ju något som de har hittat på. Och jag tycker det är så här intressant att det får pågå på något sätt. Att inte det regleras. Att det är certifiering hit och certifiering dit. Ja, det är ju jäkligt...
Nej, men det är ju bra business-folk, för att man tjänar ju pengar på det.
Ja, och liksom innan man då visste att man var en zoom-människa och hade det här problemet, så visste man inte att man behövde det här
precis.
Konceptet.
Ja, men det är lite som scanningar. Alltså det är det här med att man scannar och så kommer man fram till att så här, mitt bäcken är snett typ. Och så har man ett problem helt plötsligt, så måste någon lösa det. Alltså det är ju lite, det är också det här hela tiden att så här, försöka hitta någonting och bygga på det för att skapa en problematik som du ska få hjälp med. Alltså,
ja
så det, och det är ju, men det är också ett, jag kan tänka, det är också ett så här visst sätt att se på livet. Alltså lite så här att vi måste ska skapa problem, eller vi ska skapa istället för att liksom vända på det och bara så här, vi vet att det är bra att röra oss utomhus. Det är ingen människa som behöver certifieras för att göra kullerbyttor för höga fall liksom. Alltså det är så här, typ om du faller från en hög höjd, typ försök att landa så bra som möjligt typ för att inte typ dö liksom. Alltså på riktigt, det är ju så här. Alltså det är lite så också helt sjukt att man kan driva med en sån grej. Eller det här, de driver ju förmodligen inte, utan det här är ju...
Ja, men alltså det är ju som en ideologi när man läser om det här. Alltså det står ju så här, vi är bortkopplade från vårt inre som djurparker för tama människor. Murarna är byggda av brist på kunskap om hur man överlever i det vilda. Kunskap vi inte får i skolan. Bojorna och kedjorna är gjorda av skulder, avbetalningar och abonnemang.
Men det kanske är ett gäng människor som har jättemycket skulder som bara känner så här, om vi liksom bara släpper det här.
Och det låter
liksom
som Fight Club.
Ja, så lämnar det här bakom oss. Då finns det ingen som kan finna oss. Vi går ut i skogen, vi har ingen adress, vi bor i en koja. Då kan vi inte ha några, då kan vi liksom inte behöva betala av våra skulder. Jag vet inte.
Det jag menar, men om det är en ideologi man har att liksom jag vill bli självförsörjande till exempel på min mat, då är ju inte det någonting som jag ska ta betalt av andra människor för. Alltså det är ju det som blir det knäppa med det, att så här, det här är vår ideologi, köp den, den kostar sig så här många kronor. Alltså det blir ju liksom jättekonstigt. Men jag tänker det är någonting med, ja det finns någonting väldigt intressant i det här med liksom att vi sitter här i våra nyproducerade lägenheter, eller där jag bor i alla fall. Och så sitter alla de här människorna här som så här, och åker sina jobb idag. Och så sitter de inuti och känner så här, jag vill vara en tiger. Alltså.
Ja,
och då går de på såna här grupper och så känner de så här, åh.
Jag vet, alltså, men det stod det också om så här, att du frågar ju inte en tiger hur den ska träna. De menar ju också att så här, den typen av så här, gymträning och sånt som vi gör, det är ju så här, helt onaturligt. Utan när man ska ut och röra sig i naturen som är det verkliga, som då tigrar, som springer och så här, hoppar och studsar. Men det är ju ingen som har sagt att det i sig är dåligt, det är ju det vi gör. Att springa, röra på sig, hoppa och sånt, det är ju grundrörelser som är jättebra för motoriskt och allting, för människor och barn. Men det är ju inte så att inte det vi gör heller. Och nu, alltså, det kan man ju gå ut och göra ut om man vill. Det är jättebra.
Ja, ja, och det står så här, återerövra din sanna natur, botemedlet mot sov-syndromet. och då står det så här, rehabiliteringsprocessen. Så bara, tyvärr kan vi inte återerövra vår sanna natur utan en metod. Och sen bla bla bla, vilar ut det, typ så här, köp en kurs.
Ah, du får metoden alltså för att återgå till den här jägar- och samla människan.
Ja, precis. Ja, det är otroligt. Alltså,
tänk när man intressant. Går ut och går på sin skogspromenad och så står det ett sånt här tält med någon vargskinn på. Så där.
Ja, men jag kommer ihåg att på liksom 80-90-talet när det var populärt med kampsport, var liksom boomade i Sverige, då kom det också någonting som heter ninjutsu, som var typ också någon så här urban ninja människa som så här sprang runt och skulle ha så här svarta kläder och typ klättra på lyktstolpar och sånt för att så här klara sig i den. Men då var det ju tvärtom, att man skulle klara sig i den urbana miljön. Man skulle liksom inte ut i skogen och krama träd. Men sen, så grinig, sånt här har alltid funnits. Och det som vi har sagt förut om det här med när 3D-träning slog igenom som koncept, att det här med att träna i kroppens alla plan och rörelser, det ingår i varje tränarutbildning. Att så här, att tänka helhet och inte bara stå rakt upp och jobba i en linje framåt. Liksom. Så det är så intressant att man ändå så här lyckas hitta ett sätt att konceptualisera, certifiera, sälja på det. Ja, jag tycker det är spännande. Men och det är ju såklart att det är en säljgrej. För det kanske är så att de här människorna bara, vi tycker det är skitnice att träna i naturen och använda sig av det som är i naturen som träningsredskap. Då kommer det kanske inte lika många.
Nej. Ja, men spännande. Spännande spaning. Certifiering och certifiering i, vad heter det, naturlig rörelse och metoder för att återgå till någon typ av jägar-samlar-människa. Och det är dessutom varumärkesskyddat naturligt.
De har rörelse. Även varumärkesskyddat ordet djungelträning.
Oj, oj, nu. Pratar vi djungelträning här i Sverige också.
Ja. Så det står att du får alltså inte använda dessa begrepp utan vårt tillstånd i kommersiell verksamhet.
Nej, det lovar jag att vi... Vilket tur! Just djungelträning tänkte jag nämligen slå till med på nästa Basic Bitch-vecka. Nu ska ut i djungeln nämligen. Vi tar en sväng i djungeln, hänger i lianer och grejer. Alltså det är faktiskt lite så här härligt. Det skulle man ju faktiskt kunna göra med så här barnen på skolan, djungelträning. Så det var ju tur att jag vet om det nu, för det är, jag tänker,
ja, men det är ju ändå det är ju inte kommersiellt, så då är det ju ändå
okej. Då är det okej, men man får inte använda det i kommersiellt syfte, ja, precis. Så då får barnen ha djungelträning, det är bra. Jag tycker ändå lite så här, lite hybris till dem ändå.
Vi kanske borde varumärkesskydda ordet basövningar. Ingen annan får använda det.
Men grejen är, det är sjukt. Jag undrar om det skulle kunna gå igenom ens. Det är också helt sjukt. Det kan ju inte gå. Det måste ju vara på något sätt släppa. Ja, gud. För det är ju också så här, ja, gud, nu kommer jag tänka på en annan ett annat ord som vi inte... Kommer du ihåg när vi inte fick använda ordet?
Ja, jag vet. Ja.
Gud, alltså det är också lite så här, men det kan vi inte ta med nu. Det var ju sjukt, det var ju helt sjukt.
Men kanske bara ska varumärkesskydda ordet träning helt enkelt.
Ja. Vi varumärkesskyddar oss själva.
Ja, allt det här är väldigt...
flummigt.
Ja, våran bransch är väldigt märklig.
Mm. Det har vi ju faktiskt konstaterat. Den är märklig och den komplicerar allt. Men annars är det mysigt att vara i den branschen. Alltså det finns ju massor med härligt också. Jag tycker lite nog om naturlig rörelse. Det är i alla fall härligt att vara ute och träna. Och det behövs i novembermörkret.
Vi fick en fråga. Förra avsnittet pratade vi om träning under graviditet. Och då fick vi en fråga som jag kan läsa upp. Ni sa i avsnittet att man ska lyssna på kroppen, men att det kan vara svårt. Och det håller jag med om. Jag är gravid och undrar vilken typ av signal jag ska lyssna efter när det inte känns bra. Till exempel för bäckenbotten. Hur känns det om det inte är bra för den? Och det här är ju en jättebra fråga, Johanna.
Ja, för det är ju det som vi ofta samlar i, och vi pratar ju lite om det generellt, det här med att vad det som känns bra, känns det bra så är det bra. Men det är ibland svårt att veta vad som är dåligt och vad som kanske bara är liksom, jag vet inte, en känsla för dagen eller någonting. Men när det gäller just det här med liksom tyngdkänsla och bäckenbotten, så jag har typ aldrig nästan känt så. Alltså jag har aldrig haft något. Det har varit någon enstaka gång, men det har varit oftast i relation till mens. Alltså att jag kan känna att med tunga lyft, att jag mer känner, inte en tyngdkänsla, men att jag känner så här, gud, jag har, det känns liksom inte som att det finns något som håller upp. Alltså bäckenbotten är inte där typ. Men det är väldigt, så jag har inte känt så. Så jag har aldrig haft någon direkt problematik kring det. Men de som har haft det, som jag har tränat, där jag upplever att de har verkligen känt att det är så här, det är, man känner att det blir en stor skillnad. Alltså det är någonting som gör, det känns som det trycks neråt helt enkelt i underlivet. Alltså det är inte naturligt att man känner att man kniper åt eller att det spänner till, utan det är liksom bara känslan av att så här, det trycker neråt.
Att det pressar lite neråt. Ja, jag har fått så en gång, och det var... Faktiskt just direkt efter min andra förlossning, så minns jag att när jag kände att första gången att, för jag hade hund på den tiden, och så skulle jag gå en första så här ordentlig promenad med hund och barnvagn, en sträcka som jag liksom väldigt ofta gick på, kanske, hur lång kan den vara, 4 kilometer tror jag eller någonting sånt, uppe runt Kvarnholmen här uppe där jag bor. Och då gick jag i en uppförsbacke, och så minns jag hur jag helt plötsligt kände. Och då minns jag att jag kände att det kändes lite som verkar. Alltså när man, på det sätt som du säger, när det trycker på. Det gjorde inte ont, men jag kände hur, samma sak som under en förlossning, att jag kände att det här kan inte jag styra över, utan nu gör kroppen någonting. Och då kände jag så här, hjälp, kommer mitt underliv ramla ut nu? Och så blev jag ju jätterädd. Och då vände jag och gick hem igen istället för att gå hela rundan. Och sen så bara... var det ingenting mer, och så kom det inte tillbaka. Och det vet jag att vi har pratat om. Jag tror att vi pratade om det i det avsnittet när vi hade Mia Fernando som gäst till oss också. Att hon sa att, liksom, att det händer en gång betyder ju alldeles oftast ingenting. Utan det kan också vara en erfarenhet efter att det här, så här är det när det känns. Och det som hände mig då var väl antagligen att det var lite för tufft för mig just då, precis efter förlossning. Så min kropp sa till att nu blir jag extra trött här. Med liksom en hund som drog i kopplet och en barnvagn som jag tryckte på samtidigt. Och ofta så är det ju så. Men sen så kan jag tänka mig att det här med tyngdkänsla, det här var nog en väldigt så kraftig reaktion, om man säger. Den kan nog också vara lite mer smygande, kan jag tänka mig. Jag har också, precis som du säger, upplevt trötthet i bäckenbotten. Vid till exempel, jag minns när jag körde vårt program Bli böjsäker och testade det, så är det ju jättemycket excentriska knäböj och pausade knäböj, och då var det precis som du sa, under mens så kunde jag verkligen känna, men jag tyckte att det var lite härligt då, att bäckenbotten var väldigt trött efter de passen.
Ja, och det är ju lite svårt också, för det är ju ett, alltså det är ju tyngdkänsla, eller det här begreppet, det är ju kanske lite luddigt och svårt. Men om man tänker till exempel om man gör så här tunga lyft och man känner liksom i varje lyft att det är så här, att det trycker eller att man inte känner att man har kontroll överhuvudtaget, då tänker jag att då är det ju ändå kanske en signal på att man är trött. Sen behöver det inte vara en signal på att det är fel. Alltså det kan ju vara att det är någon speciell period eller att du har tränat mycket, för det har ju vi också pratat om, just det här att vara trött i bäckenbotten är ju inget konstigt. Det är ju en muskel precis som alla andra muskler i kroppen. Men att självklart ska vi inte gå runt och ha liksom att det trycker och vi känner som att så här, någonting ska komma ut. Då är det ju en signal på att någonting behöver åtgärdas eller liksom bli starkare eller så vidare.
Ja, men och vi är ju alltid noga med att man ska lyssna på de riktiga proffsen när det gäller det här.
Mm.
Och Mia Fernando som då var med i podden, hon är ju fysioterapeut med inriktning obstetrik, alltså underlivet, och är jätteduktig, erfaren och utbildar ju även andra fysioterapeuter inom detta. Och hon säger bland annat att tyngdkänsla tillsammans med att man upplever att man har svårt att knipa, att man känner en vidhetskänsla i underlivet eller nedsatt känsel och till exempel luftpruttar, det kan indikera på att man kanske har liksom en muskelskada eller så. Men sen är hon också ganska noga med att så här, det är också viktigt att veta att man kan vara trött i bäckenbotten. Men hon har en sån liten checklista som är som man kan ställa frågor till sig själv om man oroar sig över det här. Ser du eller känner du att någonting buktar i slidan? Blir du trött i musklerna när du står och går? Har du andra symptom som hör ihop med tyngdkänslan? Som det här som jag sa, svårighet att knipa, nedsatt känsla eller så. Då kan det ju vara någonting som man kanske då ska kolla upp, och som vi alltid rekommenderar, gå och kolla upp det i sådana fall om du oroar dig. Men sen, å andra sidan, det här med att liksom få bli trött i bäckenbotten har ju vi pratat om flera gånger också. Att bäckenbotten är ju en muskelgrupp som, alltså den får ju också bli trött precis som andra muskler. Och jag vet att både Mia brukar jämföra med det också, och du brukar också göra det när vi håller workshops och pratar om det här med bäckenbotten, för vi får ju ofta frågor om det, att liksom sitter man en hel dag framför datorn. Det här hände mig igår faktiskt, för jag satt och hetsskrev 8 sidor text igår, och så kände jag helt plötsligt, men gud, hur sitter jag egentligen? Alltså jag kände typ att min, det var inte axlarna som brukar vara, utan nacken upp mot liksom hårfästet längre ner i nacken, kände hur det bara drog. Och då var ju det för att jag satt vid matbordet hemma på en stol som inte alls är anpassad. Och så satt jag väl och drog upp axlarna hela tiden när jag satt och skrev. Och det är ju ingenting som jag blir rädd över, utan jag tänker ju att nu har jag ju suttit helt knäppt och suttit och spänt mig här. Så nu har jag blivit trött i axlarna. Och så kan ju bäckenbotten också reagera. Som det här med, som jag sa, när jag tränade böjsäkerprogrammet och kände ofta just vid så här excentriska pausböj, typ att jag har en bäckenbotten, då blev inte jag rädd för det.
Nej, och det är väl också det som, det säger ju Mia också, att just det här att känner du det när du inte har gjort någonting och du bara går och står i liksom ingen överdriven mängd, då är det klart att så här, det är ju någonting som ger dig, vad ska man säga, en negativ vardag. Alltså det ska ju inte påverka din vardag negativt. Så man måste ju skilja också på när kommer det. Så här, har jag varit ute och gått, som du sa, du var ute och gick med hund och vagn och du var nyförlöst, eller relativt nyförlöst. Mm. Och sen så kanske du har varit och handlat, du bär en tung kasse ena. Alltså alla de här grejerna, du lyfter ett barn eller du tar upp någonting och så här, har du gjort någonting väldigt länge. Och sen känner du så här, när du ska då ha stått hemma och gjort någonting ett tag till, att så här, nu bara, gud, jag känner mig helt så här trött och det är tungt. Ja, men då kanske det faktiskt är så att bäckenbotten är trött av det som den har utsatts för under dagen. Och det är ju också en så här bra riktlinje att fundera kring. Så här, när kommer det? Vad har jag gjort? Borde det komma nu? Eller är det faktiskt så att jag har knappt gjort någonting? Ja, men då kanske jag behöver fokusera på varför det kommer liksom, eller kolla. Och sen är det ju alltid så som verkligen, och det har ju du sagt, och bara förtydliga det, att så här, är man orolig, kolla upp, se till att söka hjälp hos någon som är professionell på det området, och sen så kolla upp det. Det är bättre att kolla upp än gå och oroa sig. Jag kan bli så här, liksom så himla ledsen över att det är så många människor som går runt och inte vågar kolla upp för att det känns så här, liksom, ja, men, kanske pinsamt eller jobbigt att fråga eller så här, för att det är ju väldigt stigmatiserat fortfarande och vi pratar inte om så här, underliv och tyngdkänsla och såna saker. Det är inte så att man säger, sitter i bara, gud, jag har sån himla tyngdkänsla typ, alltså alla såna, jag vet inte, mamma träffar och allting, eller jag vet, vi gjorde i alla fall inte det, det kanske man gör idag, jag är ju en oldie nu som snart fyller 40, men nej, men jag tror liksom just det här att det ska kunna vara lika naturligt som att man säger så här, fan, jag kunde typ inte borsta håret idag efter mina biceps curl, alltså ja. Är så här att fan, sen jag liksom, jag kan verkligen känna nu att säga, jag har nästan ont i, för jag kan vara väldigt trött i liksom bäckenbotten och underlivet när jag har tränat ett tungt pass. Det kan jag vara, och det är också baserat jättemycket på vilken tid i månaden det är. Men, och det är liksom, det är också okej, okay. Man får vara det. Alltså nästan som man känner att det är som så här sammandrag liksom. Och det är ju för att muskeln har varit väldigt aktiv och liksom jobbar. Så att, men just det här att verkligen så här, var inte rädd att prata om det. För jag tror att skulle man också så här, säga till någon annan som är i samma situation, kanske har småbarn och bara, gud, det här tycker jag är jättejobbigt och så här får jag. Då skulle man nog få förståelse för att det är väldigt många som kanske känner samma sak. Så verkligen så här, ta hjälp. Alltså ingen ska ju gå i sin vardag och må dåligt över sånt. Alltså det ska man inte. Det är bättre att söka hjälp då. Och nu börjar det ju ändå bli, det finns ju mer och mer om man säger. Eller så här, det ska jag säga, det beror faktiskt på vart man bor tyvärr fortfarande i landet. Så är det ju.
Det finns en fysioterapikarta. Om man söker just på det. Fysioterapikarta så finns, kan man välja kategori och då kan man välja kvinnohälsa. Och då får man upp massa olika platser runt om i landet dit man kan söka sig för
ja,
personer som är utbildade inom just det. Och som du sa, om det är någonting som påverkar ens liv och man oroar sig mycket över någonting så kolla upp det.
Ja.
Men också tänka på att händer det en gång under ett träningspass så behöver inte det betyda att hela livet är förstört, att man känner den här tyngdkänslan.
Nej, och
om det,
inget,
det går över sen.
Det är inget farligt heller. Alltså det är inte farligt att det händer en gång. Det finns liksom inget som visar på att det, utan där måste man, och jag menar, det har jag har jättemånga, nu överdriver jag kanske lite här, jättemånga, men många kunder som har till exempel fått barn eller så, som har tränat, som har känt så här, men nu känns det lite så här, det börjar kännas nu när jag gör knäböj, ja, vad bra, då backar jag väl lite. Eller så här, nu har vi gjort ganska mycket övningar som har påverkat bäckenbotten. Ja, men då tar vi och resten av övningarna tar vi det lite lugnare. Då tar vi lättare eller vi gör en annan typ av övning. Alltså att hela tiden så här, kännas också som man själv känner sig bekväm. För det är ju det också, att känna att det känns bra. Och det har ju vi pratat om precis som urinläckage. Att, jag menar, om jag tycker att det är jobbigt att stå på gymmet och att läcka så är det klart att då ska jag inte behöva utsättas för det. Alltså Nej. Man måste hela tiden se till sig själv och den känslan som infinner sig liksom.
Men jag förstår att en sån här fråga kommer. Och jag förstår att det är svårt. Jag hamnade i något flöde på Instagram. Gud vad jag hamnar i flöden på Instagram. Det gör jag verkligen. Om det här med marklyft. Och då tänkte jag på oss också. Där det var någon. Det här är så jävla typiskt vår bransch också. Någon tränare som skrev något så här alarmistiskt inlägg. Om att känna av ryggen i marklyft. Och att man ska använda benen när man markar. Lära sig att så här, lära sig att slå på höften, stod det. Fast det var på engelska. Mm. Och då kom det, då var det ju en jättelång diskussion i det kommentarsfältet. Med liksom andra tränare som bara, ett, du kan inte göra ett marklyft, skrev folk, utan att slå på höften. Alltså,
nej, du gör det.
Alltså det är ju som att folk som säger att de inte aktiverar rumpan i knäböj. Du kan inte, liksom, du kommer inte kunna göra ett knäböj om du inte använder rumpan. Då kommer du inte komma upp från soffan liksom, om du inte använder, om musklerna där är liksom inte förtvinade och döda. Och sen skrev flera så här att det är ju en övning för rygg, det är ju jättemycket en ryggövning, marklyft. Alltså det är inte konstigt att bli trött i ryggen när man gör marklyft. Och det här förstår jag blir väldigt förvirrande och svårt för gemene person som bara vill träna marklyft, att det kanske då blir att man så här tänker, men jag känner i ryggen, det är kanske inte alls bra. Och det är viktigt för oss liksom också när vi instruerar och kommunicerar att lägga det på en bra nivå, men det kan ju vara liksom svårt.
Ja, och det har jag jättemycket dialog bara med mina kunder också, just det här att ha träningsverk i ryggen kan vara lite läskigt. Alltså det är ju inte något konstigt om man inte är van att köra till exempel marklyft eller tyngre eller ja, alltså olika övningar som man kanske inte har gjort lika mycket eller man utmanar sig lite. Men det är ju för att det är ju, just ryggen är ju lite så här, det är så mycket varningstrianglar i på olika sätt. Men för mig till exempel har det blivit så himla tydligt nu efter min operation, alltså bukoperationen, att när jag gör till exempel raka marklyft, alltså det vill säga nu när jag pratar om raka, då menar jag att jag inte går ner hela vägen till golvet. Och då blir jag jättetrött i ländryggen, för jag gör ju också sumo när jag gör breda, och det går hur bra som helst. Jag blir lite trött.
När du gör från golvet?
Ja, från golvet, då gör jag sumo. Och det funkar jättebra, jag kan göra ganska tunga nu, och men jag vill gärna ha bältet, för att det är också lite för att jag har fortfarande inte helt i de tunga lyften, lite timing och att använda, alltså jag använder buktrycket utan problem, men jag måste ha bältet lite för att känna att jag får det stödet. Men när jag gör raka så blir jag supertrött i ryggen, och det är ju inget konstigt, för jag tränar, det är ju jättemycket rygg också, alltså jag jobbar ju jättemycket, men och där är det också en balans för mig att känna så här, det här är okej, jag är fortfarande bara trött, det gör inte ont, jag får ingen ökad smärta, det är inte så att det förändras liksom efter eller att det på något sätt stegrar, utan det är en trötthet, så därför har jag ju lagt in det nu för att utmana, men jag gör kanske då med lite lättare vikter, eller så gör jag lite färre repetitioner och så känner jag efter. Men att så här, det är ju inget farligt, utan det är ju snarare så här, det är ganska vanligt att man blir trött i ryggen.
Mm. Och när det gäller skador kopplat till rygg och marklyft och sådär, så finns det ju ingen, när vi pratade apropå evidens för oss, det finns ju ingen forskning som visar att så här, det här är farligt. Snarare går ju all typ av forskning nu åt till att så här, vi kan aldrig säga. Det finns så många faktorer som avgör när någon får en skada. Och att säga att, någon, att en viss lyftteknik är dålig och så vidare. Det går aldrig att hitta en liksom orsak till exakt varför en person fick en skada. Däremot så kan vi ju prata om marklyftsteknik för individer. Eller när vi lär ut till att så här, hitta en mer optimal teknik för dig. Så att du får mer power och kan lyfta mer. På ett effektivt sätt. Alltså ett effektivt sätt att få upp vikten. Men just det där med kommunikation på nätet kring. Om du känner i ryggen från dina marklyft. Så har du inte activated your hips eller vad det stod.
Man kan alltid
hip
tänka.
Hip drive.
Ja. Men det där är ju verkligen en sån sak. Som du kommer, det är många övningar som du gör. Som du, alltså muskler kommer att vara aktiverade. När vi ställer oss upp och sträcker ut höften. Då är vårt säte aktiverat. Det går inte. Du skulle inte kunna sträcka ut annars. Alltså, och det är väl det. Men det där är ju också, tror jag, en sån sak som träningsbranschen är. Det är vi som har skapat den här. Och nu säger jag vi som är träningsbransch. Men just det här att det är så himla mycket prat om aktivering. Och du måste koppla på och så vidare. Att det är liksom, det är ju svårt. Det är ju en jäkla djungel. Alltså det är det ju. Men som sagt, många, sen är det klart att vissa övningar som du sa går ju att göra effektivare. Det är samma sak om du ska göra en rodd, så du kan göra den på jättemånga olika sätt. Men om du kanske, det finns ju såklart lägen som blir mer optimala för dig, där du kanske inte spänner nacken lika mycket och att du verkligen kniper i skulderbladen och så vidare. Men det är fortfarande inte så att det är en farlig övning bara för att du gör lite annorlunda.
Nej, eller som i löpning, att om du springer med armarna helt horisontellt ut från sidorna, rakt ut medan du springer, så kommer du få ett ökat luftmotstånd. Det går att ha armarna på andra sätt för att det ska bli mer effektivt när du springer.
Ja, löpning om något är väl verkligen något du kan effektivisera om du har en god löpteknik. Men det är också intressant, för det, och det har ju vi pratat om förut, att löpning är ju sällan någonting man tränar teknik i, utan där tycker man bara så här, det sticker ut och springer, för det är skönt och det är härligt och det kan alla göra. Men jag skulle typ säga att det är typ den övningen med belastningsgrad som är hög belastning på leder och ligament, och som man i så fall borde träna teknik på.
Ja, jag hade den diskussionen med min äldsta dotter i veckan, för hon tävlar ju i truppgymnastik, så hade de en gemensam träning med spårvägen friidrott i löpning, löpteknik på stadion, och så kom hon hem och hon är så rolig, för hon tränar ju 4 gånger i veckan att 3 timmar gymnastik, och det här var en och en halv timmes träning. Hon bara, ett, jag förstår inte varför man har så korta träningar, sa hon. Hon bara, det var ju jätteskönt, men det blir lite meningslöst. Och sen, alltså det här är ju ur en 14-årig perspektiv. Och hon bara, jag fattar inte heller springa. Alltså jag kan ju redan springa. Varför vill man gå, varför är man är med i en grupp som övar, som håller på och springer. Och det, exakt det här du säger. Och jag bara, jo men vadå, det finns ju teknik i det. Då sa jag, det är som en flickis, du kan ju hela tiden öva på din teknik i en flickis. Hon bara, jo fast när jag började på gymnastik kunde jag inte göra en flickis, och nu kan jag göra flickis. Alltså, hon... jag bara, jo men det är ju samma sak med löpning. För jag frågade ju så här, vad lärde du dig? Liksom. Hon bara, jag vet inte.
Hon kanske inte är mottaglig heller för att utveckla sin löpning. Det är ju så här, men det är ju så här.
För de springer ju i truppgymnastik. De springer ju på mattan, ja, innan man gör sin volt eller fram till trampetten och sådär. Och när jag har varit funktionär på hennes tävlingar, så då sa jag det till henne, att jag noterade att de mer seniora grupperna, alltså på en högre nivå, de springer ju som, alltså det är sånt tryck när de springer. Det är bara, det är liksom inte något fjufs. Och så sa jag till henne så här, jag bara, du har ju till exempel lite rolig teknik. När hon springer på mattan så springer hon med armarna rakt ner och spänner liksom händerna. Och så sa hon, nej det gör jag inte. Ja, så det här var en väldigt bra diskussion. Men det var ju exakt så, hon tänkte ju exakt så som du sa. Att så här, varför ska man öva på att springa?
Ja.
Man lär ju sig ingenting. Nej. Ja. Jag kan ju redan springa.
Ja, det är roligt. Ja, ja. Och det är väl, det är ju såklart. Och nu blir det också jätte så här, kontraproduktivt. För det är inte så att jag säger så här, sluta springa om du inte har teknik. Utan fortsätt springa. Men man måste ändå tänka att det är så här, vill du bli en bra löpare, då kommer du ju behöva träna teknik. Alltså precis som att vill du lyfta så behöver du träna teknik. Alltså om du ska utvecklas. Och det är klart, fastän alla, alltså sprinters, fy fan vad mycket teknik de tränar.
Mm.
Ja, det är ascoolt. Ja. Nej men ja, jäklar, eller sprinters, alla som löper på en högre nivå tränar ju teknik, herregud.
Ja, men bra sur.
Ja, verkligen. Vad, kom vi fram till något eller?
jag hoppas det. Om det är någon som har fortsatta tankar kring det här, så skriv gärna till oss på typ Instagram och sådär. Så det är alltid jättekul att ta upp funderingar kring ämnen, eller ja, när vi säger saker som är konstigt och så.
Det är jättekul om ni skriver och berättar om så här också, så här känns det, och det här, jag upplever inte alls det som ni säger, eller så här har jag upplevt, eller har, ja, har vad fel som helst. Nej, ja, det är bra, vi vill veta och dela med er, och som sagt frågor, det är ju, det tycker vi är kul. Sen kanske vi inte svarar på allting så här utförligt i liksom inbox, men vi kan lyfta sådana saker då, det är jättebra.
Mm. Men vi hörs igen om en vecka då.
Det gör vi. Då snackar vi något annat.
Klackarna i taket.
Ja, det gör vi.
Det gör
vi.
Ja.
Ha det bra.
Hej då.